vatten inuti ägget, eller så äggvita och eller ägggula närliggande frekvenser. Ja, lite krångligt och fysiskt, men ja, det expanderar olika mycket och så är det här vattnet och så får det inte plats inuti äggskalet, förstår jag det som, och då kan det smälla.
Och så var det ett instabilt system som liksom, det hände något med just när du tog ut det.
Ja, det var det som jag tyckte var spännande också. De sa det att förmodligen hade ägget exploderat även om jag inte hade öppnat luckan, därför att ägget befann sig just i ett instabilt tillstånd. Så att en liten stöt eller en temperaturförändring när luckan öppnades triggade troligen den här äggpuffen, skriver om.
Tänk att det finns så mycket äggkunskap att fördjupa sig i. Du har ju gjort det flera gånger nu.
Ja, men jag vill bara notera också att de gav ett par andra exempel, de här fysikerna, på vad instabila system är. Och då är det till exempel nitroglycerin eller underkylt regn, skriver fysikerna.
Tänk vad ägg är spännande ändå.
Ja, instabilt system till lunch.
Det var Vetenskapspodden. Producent Björn Gunnér, jag heter Lena Nordlund.
Här är Ekot. I Mölndal har de flesta hushåll fått tillbaka strömmen efter en brand i ett ställverk tidigare idag. Det här uppger Mölndal Energi. Under eftermiddagen var 23 000 hushåll i Mölndal och Partille utan ström. Och det var störningar både på det fasta och mobila telenätet. Mölndals kommun uppmanar invånarna att vara extra sparsamma med vattnet under kvällen eftersom det finns risk för vattenbrist i vissa områden. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan. Idag har Hamnarbetarförbundet lagt nya varsel om strejk och på torsdag ska fack och arbetsgivare träffa medlarna igen. Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.
De har ju fått väldigt tydliga signaler om att det är transportsavtal som är förstahandsavtal och det är det som gäller. Och att man kan inte förhandla sig till något ytterligare genom en medling med medlingsinstitutet.
Hamnarbetarförbundets strejker och Sveriges hamnars lockouter har pågått till och från i olika hamnar sedan 21 maj. Om parterna inte kommer överens så blir det nya punktstrejker i drygt 10 hamnar från och med 18 juni. Facket står kvar vid kraven om bland annat förbättrat skydd för förtroendevalda och begränsad inhyrning av personal. På torsdag förmiddag ska parterna träffa medlarna igen.
Rapporterade Anders Hjelmin. Transport som också organiserar hamnarbetare har redan enats med arbetsgivaren om ett nytt kollektivavtal. Läget är fortfarande kritiskt för den colombianske presidentkandidaten Miguel Uribe. Han sköts i huvudet när han talade i en park i huvudstaden Bogotá i lördags. Uribe är senator för högerpartiet Centro Democratico. Han har tidigare meddelat att han ställer upp i presidentvalet i Colombia som hålls nästa år. En 15-årig pojke har gripits misstänkt för dådet. Under det här året kommer Kanada att nå försvarsalliansen NATOs mål att försvarsutgifterna ska vara 2% av bruttonationalprodukten. Det är 5 år tidigare än planerat enligt premiärministern Mark Carney. I ett tal vid Torontos universitet idag sa han också att Kanada i en mörkare värld måste minska säkerhetsberoendet av USA. Tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell har tilldelats konungens medalj i 12:e storleken för, citat, förtjänstfulla insatser som statsepidemiolog i en svår tid, slutcitat. Sångerskan Arja Saijonmaa, regissören Lasse Hallström och skådespelarna Kjell Bergqvist och Rebecca Hemse tilldelades kulturmedaljen Litteris et Artibus. Det var nyheterna klockan 7 i studion. Marianne Haslov.
P1, Sveriges Radio.
P1 dokumentär.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter. Oh my god, det är skjutning.
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Och jag kan tillägga att vi också sänder dokumentären här i P1 sent lördag kväll 10:55. Lördagens naturmorgon handlade om vad som låter under vattenytan. Skällande torskar och knorrande sälar till exempel. Men varför låter de och hur bra hör fiskar? Ja, det ska vi få veta nu när det är dags för en kort repris. Programledare är Karin Gyllenklev.
Här vid bryggan i Stockholms skärgård så alltså solen tittar precis fram bakom molnen och är som en strålkastare rakt i ansiktet på mig och Mattias Andersson, marinbiolog och undervattensljudexpert. God morgon.
God morgon.
Du jobbar ju med ljud under ytan och så har du också som hobby. Vad är det du tycker så är så spännande med det?
Ja, men när man ser ut under vattenytan så vet man ju nästan ingenting av vad som finns där under. Men stoppar ni en hydrofon så kan vi få in alla möjliga typer av ljud som inte riktigt vet vad det är för någonting. Och att försöka gräva i de här ljuden, vad är det för någonting som låter, tycker jag är ett fantastiskt spännande och inspirerande detektivarbete.
Ja, detektiv. Du jobbar ju på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Då tänker man att ni kanske mest vill lyssna efter spionerande ubåtar eller så. Hur kommer naturen in här?
Ja, men för oss så är liksom hela ljudlandskapet viktigt att känna till. Om man ska leta efter någonting där ute så måste vi känna till de ljuden som vi inte är intresserade av. Och där kommer ju bland annat naturliga ljud in. Allt ifrån väder och vind men också biologiska ljud. Och de som minns sitt glada 80-90-tal vet att både minkar och sillar har ställt till det en hel del för försvaret genom tiderna.
Ljud från dem har man trott kan ha varit ubåtar, va?
Ja, det fanns möjliga teorier vad det här skulle kunna vara, men det var ju en utav dem.
Ja. Vad var det för ljud de egentligen gjorde då? Vad var det de hade för sig, minkarna och sillarna?
Ja, minken simmar helt enkelt med sina framtassar och skapar ett pulserande ljud som man kan anta vara någon typ av framdrivningssystem. Medan sillarna släpper ut luft när de byter djup för att minska trycket i simblåsan.
Ja. En liten prutteliknande.
Ja, det kan man säga.
Ja. Vi har en hydrofon här. Jag tänker att vi ska hissa ner den, alltså en undervattensmikrofon. Vi hissar ner och ser, är det någonting som låter i Östersjön här och nu? Ska vi se. Ja, där är den, ja. Den ser ut som en stor svart pipett nästan.
Ja, det här är en digital hydrofon så att den har både sitt mottagelement och det mesta elektroniken i sig. Så att vi bara pluggar in den i en dator. Ja. Men jag sänker ner den nu.
Så har vi en högtalare kopplad till datorn. Man hörde plumset där. Ska vi lyssna? Hur låter det i Stockholms södra skärgård just nu? Det är ganska tyst, Mattias.
Ja, just nu är det tyst. Man hör lite vågskvalp och lite från bryggan här.
Ja. Kan du inte röra hydrofonen lite så får vi lite mer? Vänta, så ska jag rikta mikrofonen här. Då får vi ha vårt lilla öra där nere så se om det dyker upp något under morgonen. Jag tänker att vi kan lyssna på ett av dina favorit undervattensljud, för vi har ju inspelning på det. Vill du berätta vad det är vi ska få höra?
Om det här är ett blixtnedslag som man har spelat in i Mexikanska golfen. Ett väldigt djupt hav, så det är ett väldigt stort rum och ett härligt eko.
Det är alltså ett blixtnedslag, så som det låter om man är under vattenytan.
Ja, vi har också blixtnedslag i våra egna inspelningar, men inte lika maffigt och mäktigt som det här. Det är oftast mycket regn och andra störande ljud. Så det här var en väldigt bra inspelning på ett ganska djupt vatten i Mexikanska golfen.
Ja. Vi tar det en gång till tycker jag, för det går ju så fort en blixt. Vad skulle man kunna höra? Nu verkar det inte vara livat precis där vi har sänkt ner hydrofonen. Men vad skulle vi kunna höra i Östersjön nu om man har tur? Om man spelar in en hel dag?
Ja, det finns ju allt ifrån sälar som låter. Och det är det jag hade kanske hoppats på här idag. För vi har gråsäl i de här vikarna vi befinner oss just nu. Men av naturliga ljud så förekommer ju fisk. lite svårare att lyssna på. Annars är det mer vi mänskliga människor som genererar ljud. En fritidsbåt som passerar eller att det är någon byggnation på land kan man faktiskt höra i vattnet också ibland. Så att lite blandning av olika ljud. Dykande fåglar är också något vi får in ganska ofta i våra hydrofoner. Plasket när de dyker ner. Mm.
Igår regnade det ju väldigt mycket i de här trakterna. Och jag vet att ni har inspelningar på regn också. Vi har valt att inte ha med dem. Det lät hemskt.
Ja, det blir ett väldigt bredbandigt ljud. Ett bara ett rassel egentligen då, som man knappt förstår vad det är. Men när man tittar i datan då ser man att ljudet sakta ökar. Och sen så hör det bara som ett smatter liksom. Man tror att det är en störning i systemet, men det är regn.
Ja, ja men vi tänkte att vi hoppar det. Ja, men då har vi fått en liten inblick av i hur det kan låta. Jag tänker att vi ska förflytta oss nu från Stockholms skärgård en liten bit västerut till sjön Båven som ligger utanför Sparreholm i Sörmland där Lena Näslund är.
Mm, vi står här vid strandkanten. Skönt i lä faktiskt här fast det blåser rätt så skapligt på andra sidan. Martin Falklind har kommit ner till stranden. Känd nu naturvårdspristagare Artdatabankens, belönad för Fiskarnas rike som har sänts på Sveriges Television i tre delar en andra säsong. Välkommen Martin.
Tack så mycket. Välkommen själv till detta malparadis.
Ja, precis. För nu är vi i ett av de områden där malen finns i Sverige. Det nordligaste har jag fått lära mig.
Jajamän, det är det.
Mm. Men du, vi ska ju få vara med om och märka mal för det här gänget som är här från SLU och från Sportfiskarna har faktiskt varit uppe en ganska stor del av natten, kvällen, natten i hård blåst och regn och lyckats fånga ett par malar.
Jajamän, de ligger här ute i den här vaggan och väntar på att få komma upp i den här stora vaggan.
Just det, och där ska de få, en del ska få sändar och andra bara märken.
Precis, och så ska man ta DNA-prov, se hur stor den är. Och så kommer vi då ha, den kommer ligga i vatten. Och vi kommer ha en pump med slang som den har i munnen så att den har hela tiden syrerikt vatten genom gällarna. Mm. Och så vi kommer kunna se den väldigt bra här sen, kunna studera den.
Mm, härligt. Det här programmet handlar ju ganska mycket om ljud under vattnet. Och jag tänkte vi kan lyssna på hur malen låter.
Det tycker jag vi ska göra.
Har du hört det där någon gång? Live?
Jag har inte hört det live än. Jag har bara hört de här inspelningarna. Det är ju spännande. Alltså De flesta fiskar har ju ljud för sig, olika ljud. Vilket ju vi människor tycker är jättefascinerande och lite konstigt kanske. Men det är ju så, vatten är ett väldigt bra medium att transportera ljud. På många sätt bättre än luft. Det går väldigt snabbt under vatten. Mm. Så det är inte konstigt att de kommunicerar.
Just det, för det här kan man tänka sig en kommunikationsläte mellan malar.
Det är det säkert.
Kan
och kanske även till andra fiskar. Kan vara en varning. Kanske ett lockljud. Det vet man inte.
Nej.
Locka till sig lite byte.
Men du har ju tillbringat mycket tid under arbetet med Fiskarnas rike. Både under vattnet själv som dykare eller snorklat eller suttit och tjuvkikat genom kameran som har varit nere med en sån här ROV, alltså en liten mini-ubåt, eller med kameror som ni har placerat helt enkelt på botten på ställen där ni vet, har tagit reda på att det kommer att hända spännande saker. Vad är dina starkaste upplevelser med att liksom hänga så mycket i Fiskarnas rike?
Oj, det är så många olika upplevelser, men det jag tycker är mest fascinerande det är ju att i början när man studerar en fisk då tycker man bara att det är någonting som sprattlar omkring i vattnet och som simmar iväg. Men så upptäcker man ju att om man ska komma de här nära så måste man, jag brukar kalla det, man måste bli vän med fiskarna.
Och hur gör man det?
Ja, man vänjer dem vid. Man rör sig lugnt, man kommer dem nära, sakta man säkert, håller distans. Så studerar man hur de reagerar, om de ser lugna ut. När de spänner upp fenorna, då vet man, ja, nu håller jag mig lugn här, jag är stilla. Och när man ser att de börjar bete sig naturligt igen, då kan man sakta försöka komma närmare och närmare. Och det här kan inte ta flera dagar innan man har kommit dem nära. Och till slut så har de lärt sig att jag är inte farlig. De accepterar mig och då börjar de bete sig naturligt. Och det är ju det vi vill ha på film. Att de inte bryr sig om mig, utan gör precis det de ska göra, så att säga.
Mm. Men då har ni också upptäckt att olika fiskarter reagerar, alltså negativt, på olika saker. Torsken till exempel inte gillar bubblorna från en dykare.
Ja, det märker vi då. Vi får ju prova oss fram med olika tekniker. Men torsken till exempel har vi ju märkt väldigt tydligt. När man dyker med vanlig dykutrustning, regulator som ger ifrån sig bubblor. Den blir rädd. Den tycker inte om det. Den sticker tjong, så är den borta. Då har vi provat att dyka med något som heter rebreather. Och det är ju ett system där du andas din egen, samma luft hela tiden. Avger inte några bubblor med ett reningsverk då. Då är de inte lika oroliga. Men de är fortfarande lite oroliga, så att det kan ta några dagar innan man kommer dem riktigt nära. Så provade vi vid ett tillfälle med en liten ROV. Och om du har varit under vattnet tillsammans med en ROV så låter det ju fruktansvärt. Det är ju 6 motorer som brummar. Så man kan ju tänka sig att de blir rädda för det. De bryr sig inte någonting.
Medan däremot inte rödingen gillade ROVn, var det så?
Ja, så rödingen tycker inte om ROVn. Och då märker man det, man får ju vara ett klart, ofta är de i klart vatten. Och då kan man se det på ungefär kanske 20 meters håll, att de blir lite stressade av den. Och då ställer man sig still med ROVn. Står man helt still, eller backar till och med undan lite. Och efter en stund så lugnar de ner sig. Då kan man köra lite närmare. När man ser att de spänner fenorna, blir lite stressade, stannar man. Och så håller man på så. Och då har jag upptäckt att gör man så i 3 dagar ungefär, då kan man till slut vara inne och åka i stimmet som en av deras vänner. Liksom.
Ja,
så man får ha tålamod.
Underbart. Men du, ni har ju också då blivit vänner med gäddan.
Jajamän.
För att få se hur den gör när den jagar.
Ja. Och då är det så här att om vi vill filma hur en gädda jagar, då gäller det ju först att hitta en hungrig gädda. Och då har vi kommit på en teknik, jag och en kamrat Sonny uppe i Abborrträsk. Då rör vi oss uppe i ett område som heter Kärnheden, där det finns väldigt många sjöar på ett litet område. Och så drar vi båten mellan de här sjöarna för att hitta en gädda. Och jag står i fören och kastar med ett litet ytbete utan krok. Och så ror Sonny tills jag ser en gädda som kommer upp och tar betet. Då vet vi att där har vi en gädda som är hungrig. Sen börjar vi att bli kompis med den gäddan. Och då använder jag en kamera på en lång stång som kanske är 3 meter lång. Som jag sitter i båten och filmar med. Och då kan jag ju se gäddan och förklara för Sonny att nu är den lugn. Nu kan vi ro någon liten meter närmare. Och så håller vi på så tills vi är helt framme vid gäddan. Och sen är vi med den kanske en vecka eller 2 varje dag för att få se när den jagar då.
Mm. Och hur den gör när den jagar, det ska vi återkomma till. Men nu har jag ett önskemål ifrån Karin. Kan du härma en torsk?
Det kan jag. En torsk, nu har den många olika läten, men du ska föra 2. Ett ljud är så här. Det är det här långsamma ljudet. Men när de parar sig och simmar buk mot buk, då låter hanen så här. Och det är en riktigt bra hanen. Den låter så här.
Underbart! Tusen tack! Det är inte jätteofta vi har folk som härmar fiskläten i Naturmorgon. Tack Lena Näslund, Martin Falklind. Vi hörs igen om en liten stund. Ni är ju vid Båven. Jag sitter på en brygga i Stockholms södra skärgård och har sällskap av biologen och undervattensljudexperten Mattias Andersson. Vi ska ju prata lite om fiskläten och fiskhörsel. Vad tyckte du om de där torsklätena som Martin Falklind gjorde?
Jo, det var ganska likt. Och mycket bra, vi kommer få höra originalet lite senare idag. Mm.
Men är det så att många fiskar aktivt gör ljud?
Ja, det är det faktiskt. Och jag kollar upp lite grann att det finns ungefär 1000 arter, tror man, i vatten i världen idag som gör ljud aktivt. Och av Sveriges kanske 150 arter så är det ett 20-30-tal vad vi vet idag. Men sannolikt är det fler.
Mm. Och är det då, vad vet du om det här, ifall det är det kommunikation eller varför gör de sina läten? Eller om du ger några exempel, det är ju säkert olika.
Ja, nej, men som Martin berättade precis, framförallt vid parning. Det är kanske det mest kända exemplet man vet. Och också man kan experimentellt undersöka hur det fungerar. Men annars är det oftast när man ska bråka, man hävdar sina revir. Men också bara för sociala interaktioner. Det har man sett väldigt tydligt på att många arter gör det för att kommunicera mellan varandra och mellan olika grupper av fiskar.
Mm. Ska vi lyssna på ett inspelat på en riktig torsk och se hur det låter? Hur gör den det här lätet?
Ja, men den torsken och väldigt många fiskar har muskler kring simblåsan som de hjälper till med att vibrera simblåsan. Och utkommer detta grymtande, lite liknande läter som Martin också hämmade så bra. Och vilken frekvens, vilken ljud det blir beror lite grann på storleken på simblåsan faktiskt. Så att lite större fiskar med större simblåsa får lite dovare ljud och mindre fiskar med mindre simblåsa får lite ljusare ljud. Men sen finns det andra sätt de kan göra ljud, och det är att antingen gnida fenarna mot varandra eller gällocken eller delar av gällarna som gnider mot varandra med ett gnisslande, inte som en gräshoppa, men det är väl lite samma teknik, jag tänker.
Ja, alltså det finns just torsken, eller är det andra arter då som gör på det viset?
Ja, det är andra arter.
Mm. Vi har ett till fiskljud från en simpa, är det. De här bottenlevande fiskarna som ser så coola ut med stora fenor som sticker ut överallt och det här stora gapet. Ska vi lyssna på det? Är det också ett simblåseläte det här?
Ja, det skulle jag säga. Och jag har faktiskt haft en simpa i handen och det kändes som en spann, som en katt faktiskt. Nu tror jag att det här är ett varningsläte, liksom, den har blivit upplockad i ett nät. Det är klart den är arg. Men det är väldigt svårt att egentligen tyda. Vi sätter ju mänskliga ord på det här grymtandet, den här gnidandet eller vad nu är. Men exakt vad det betyder, det vet vi faktiskt väldigt lite om.
Mm. Och sen så, vi hör ju på ett sätt, så här låter det ju när vi har spelat in dem, men hur bra hör fiskar? Olika fiskar.
Ja, precis. Fiskar är ett stort begrepp kan man säga då. Och hörseln beror främst på deras anatomi. Alla fiskar har inneröron, 2 stycken. Och i varje inneröra sitter 3 stycken hörselstenar, kallas för otoliter. Jag har ett par stycken här i ett litet provrör. Det är vita kalciumkarbonatstenar, lite knottriga. Och de gör att ljudet som de hör är egentligen rörelse eller acceleration. Så man kan säga att fiskarna har varsin accelerometer i örat. Men om de har en simblåsa som torsken har då kan man också uppfatta ljudtryck, det som vår trumhinna hör. Och det gör att fiskar med simblåsa, de hör lite bättre än de utan simblåsa.
Mm-hmm.
Och det finns faktiskt vissa arter, till och med som mörten, som har nästan som hörselben som förbinder simblåsa med innerörat.
Är det extra bra då?
Ja, då ökar deras förmåga att höra i högre frekvenser och lite tystare ljud.
Ja. Men vet vi om de upplever ljuden som vi gör?
Nej, jag har ingen aning om.
Nej.
Och framförallt hur det känns. Vi kan känna vibrationer om vi lägger handen på ett bord och känner vibrationer där. Men att befinna sig i ett vatten som hela vattnet vibrerar, det har vi ju jättesvårt kanske att känna med våran kropp. Medan de har ju då det sidoinsystemet som också reagerar på vattenrörelser. De har ju inrörat och i vissa fall har simblåsan då. Så de är ju otroligt sensoriska. Och jag brukar säga att hörseln för fiskar är som våran syn för att ta in omvärlden.
Ja, vi ska ta ett fiskläte till. Så här låter knot, eller knorrhane, som är också en bottenlevande fisk som ser lite speciell ut. Ja, Vi är ju lite bortskämda på land med fågelsång och sådär. Fiskarna kan ju kanske inte riktigt mäta sig där, men ja, vem kan det egentligen? Vem kan mäta sig med fågelsång? Mattias Andersson, marinbiolog som jobbar med undervattensljud på FOI. Du har ju spelat in en hel del säl.
Ja, och det är grunden kom att jag fick tillsänt mig ett antal ljudfiler faktiskt från Stockholms skärgård och undrar vad är det som låter. Så att då åkte jag ut till Svenska Högarna, till en gråsälskoloni och stoppade i våra hydrofoner och fick in en enorm mängd olika ljud.
Ja. Vi lyssnar på lite gråsäl då. Det låter lite som så här ljud som min mage kan göra ibland.
Ja, det man har sett när man tittar på dem i akvarier är att de ligger på botten och blåser luftbubblor och gör alla möjliga saker. Vi vet inte riktigt varför de gör det, men att det kan också vara allt från sociala grejer till och framförallt under parningstiden så gör det mycket ljud.
Ja. Det här är ett av mina undervattenssäljudsfavoriter. Men jag vet att du har ett annat favoritljud från säl.
Ja, detta är från Gullmarsfjorden. Ett muller som egentligen, man förstår inte att det är djur som gör det. Men det är också något sälvrål kallar vi det. Jag har ingen aning vad de gör egentligen, men det förekommer väldigt, väldigt ofta i Gullmarsfjorden.
Sälvrål. Som en åskmuller.
Ja, lite grann faktiskt. Och det här har vi sett. Vi hade ute våra system ungefär ett halvår. Och det var i stort sett varje natt så kommer det här sälvrålet. Vi börjar vid 5-tiden på eftermiddagen och håller på fram till småtimmarna. Sen pausar vi den på dagen.
Aha.
Men i stort sett varje dag under ett halvår.
Men gud vad spännande. Det där måste man ju forska på, tänker jag.
Ja, absolut. Jag är jätteintresserad att veta varför man använder sig av det här ljuden och vad är det för någonting. Men det är ganska lite forskning just på säljud och deras beteende. Men att det förekommer och jag hoppas att vi får höra mer i framtiden.
Men det finns forskning som visar att de har lite olika, att det finns lite olika säldialekter.
Ja, en väldigt spännande studie som har tittat på just knubbsälsljud från Skottland, Norge och Sverige visar att det finns variationer både mellan länder och mellan sälpopulationer. Så att de verkar utveckla sitt eget litet språk nästan där. Men om de förstår varandra, det borde de ju göra. Men ändå att man kan ana en viss skillnad i deras repertoar.
Mm. Du och jag förstår ju varandra, fast du pratar lite mer åt Göteborgs hållet.
Ja, men precis. Även om det slipas bort här uppe i Stockholm.
Ja. Är det något sista du vill skicka med till lyssnarna på tal om morgonens tema undervattensljud?
Ja, men jag tycker att man ska ta chansen i sommar nu när man badar eller snorklar att försöka dyka ner lite extra länge, hålla andan och försöka lyssna på omgivningen som finns. Du kan säkert höra bryggan som knirkar eller om du ser en båt som kommer närmare. Först hör den på ytan och sen stoppar du huvudet under och då kommer du höra den mycket, mycket starkare. Så ta chansen och upplev undervattensvärlden.
Stort tack Mattias Andersson från Totalförsvarets forskningsinstitut. En ny naturfråga ska vi såklart ha innan vi tackar för idag och så här låter den. Många har bränt sig i närkontakt med denna art. Visst är medusa en skräckinjagande gestalt? I denna familj av någon sorts plankton finns två arter i svenska vatten. Vi söker den med samma kulör som solnedgång. Svaret skickar du till naturmorgon@sverigesradio.se eller till adressen naturmorgon 35930 Växjö. Och vi tar frågan en gång till. Många har bränt sig i närkontakt med denna art. Visst är medusa en skräckinjagande gestalt? I denna familj av någon sorts plankton finns två arter i svenska vatten. Vi söker den med samma kulör som en solnedgång. Rätt svar på förra veckans fråga det var blåfinnad tonfisk och vinnare var Jan Vidén i Uppsala, Siri Persson, Schmitterlöv i Tierp och Greger Torsén i Hallstahammar. Om en vecka är Naturmorgon tillbaka varje lördag året runt, det vet ni. Då får vi en inblick i livet som hermafrodit. En snigel kan vara både mamma och pappa samtidigt. Hur funkar det där egentligen? Tack för att ni har lyssnat idag. Helena Söderlund har producerat veckans program. Tekniker var Joakim Roslund. Fältreporter vid Boven, Lena Näslund. Och jag heter Karin Gyllenklev. Vi hörs.
Och vill du höra det nästan 2 timmar långa originalavsnittet, bland annat om hur problematiskt människobuller är i havet för tumlare och för fiskar, så finns programmet i appen Sveriges Radio Play om du söker på Naturmorgon. Strax Fabriken från UR med Emily Roslund och gäster. Serien som tittar närmare på medierna och olika trender i samhället. Kvällens avsnitt sändes första gången i fredags.
Det var söderläge och solen låg på och gulsparven alldeles knallgul när han satt och sjöng in våren.
En av fåglarna i den nya säsongen av Bannerheds bevingade vänner. Några andra är kungsfågeln, enkelbeckasinen och storskarven.
Sveriges mest hatade fågel, känt för att kunna förvandla vilket skärgårdsparadis som helst till ett dödens näste.
Lördagar klockan 9.50 i P1 eller när som helst i appen Sveriges Radio Play.
Du vet när man äntligen hittar en lucka i schemat och lyckats samla kraft till att betala månadens räkningar. Och man lägger in de där betalningarna en efter en i sin bankapp. Dubbelkollar 10 gånger att OCR-numret stämmer och sen tar ett sista lugnande andetag innan man trycker på knappen godkänn alla överföringar. Ja, du vet precis då när man gör det. Och så får man upp ett meddelande på skärmen om att det för närvarande inte går att använda tjänsten på grund av en driftstörning. Och man försöker igen. Och igen. Och igen. Men det funkar inte. Känns inte det som att det här händer allt oftare nu för tiden? Jo, och det är inte bara en känsla. Det stämmer faktiskt. Aldrig tidigare har Sverige utsatts för så många cyberattacker som nu.
Swedbank har problem med driftstörningar.
Attackerna riktar sig mot företag, både stora och små.
Svenska kyrkans centrala datasystem har drabbats av en allvarlig IT-störning.
Just nu är det driftstopp hos betaltjänsten Swish.
Men också mot landets myndigheter och andra samhällsbärande funktioner.
SOS Alarm har utsatts för IT-angrepp idag.
Varför händer det just nu? Och vad görs för att skydda oss mot dem? Det här avsnittet ska vi ägna åt de utbredda cyberangreppen och hur de riskerar att få vårt samhälle ur balans. Och med oss har vi Pontus Jonsson som är professor i cybersäkerhet vid KTH och Paulina Modlitba, techstrateg och AI-expert. Välkomna hit hörni.
Tack så jättemycket.
Tackar, tackar.
Är det bara jag eller är det inte ovanligt många då driftstörningar just nu? Alltså det känns som att varannan gång man ska gå in och göra ett ärende i sin bank eller göra någon slags överföring så är det någonting som skiter sig.
Jo, men så är det ju också att till exempel om vi tänker på Swish till exempel så har de utsatts nu för attacker 2 gånger på kort tid de senaste veckorna vilket också säkert gör att det upplevs som det. Och sen innebär ju inte alltid en driftstörning att det faktiskt ligger en cyberattack bakom det utan det kan ju faktiskt vara någonting har gått fel med systemet. Sånt händer också ganska ofta.
Nej, det är sant att det kan vara problem med systemen. Men det är också så att angreppen ökar. Och det finns flera skäl till det. Ett är ju det säkerhetspolitiska läget som har försämrats mycket under senaste tiden. Så det innebär att det finns främmande makter som lägger mycket mer krut på sina offensiva cyberförmågor och vill störa samhället.
Vi kommer ju grotta ner oss i riskerna och liksom syftena bakom de här angreppen. Men jag tänker just, nu nämnde du främmande makt, men när det kommer då angrepp på till exempel Swish BankID, bankerna. Varför sker det just nu? Är det också kopplat till?
Ja, det skulle jag vilja säga att det i stor utsträckning är. Det är inte nödvändigtvis så att alla angreppen kommer ifrån en stat direkt. Men till exempel finns det i Ryssland grupper grupper som är patriotiska. Det finns som kanske tidigare var mer intresserade av kommersiella intressen, men efter Ukraina-invasionen har uttryckt sin starka lojalitet med den ryska staten, och sedan dess har ägnat ganska mycket krut åt att störa infrastrukturen i väst.
Och ni känner säkert samma sak, men när sånt här händer en själv, när man sitter där med telefonen och ska göra något ärende, så alltså man känner sig ju helt lamslagen när det inte fungerar. Och då slås i alla fall jag av hur beroende vi är av teknik i de här situationerna. Vad tänker du om det, Paulina?
Ja, men så är det ju. Så är det för de flesta. Och jag tror att det är, eller jag tycker att det är ett viktigt uppvaknande och en insikt som vi borde ha även när det inte sker en skarp attack och någonting faktiskt ligger nere. Hur beroende vi är av de här systemen. Och jag kan tycka att vi har blivit lite bättre på att prata om det. Liksom. Också i takt med att det sker fler attacker så blir vi mer varse om det här och börjar tänka mer långsiktigt. Så här. Hur kan vi planera för att vi inte är så här utsatta, både på samhällsnivå men också på individnivå?
Kan du ge några exempel på där vi då är beroende?
Sverige, vi har ju varit väldigt duktiga på digitalisering. Vi vill använda smarta lösningar, tekniska lösningar, göra det enkelt att hantera sina bankärenden med hjälp av BankID och så vidare. Men baksidan eller skuggsidan av det är ju att vi blir beroende av att tekniken fungerar. Och jag kan tycka också att till exempel ett system som BankID är fantastiskt. Men det räcker ju med att man glömmer att föra över sitt BankID till sin nya mobiltelefon. Och så måste man ta sig till ett bankkontor för att få nytt BankID. Under den där tiden så hinner man uppleva hur beroende man faktiskt är av den här lösningen. Och där tycker jag att det verkligen borde finnas tydligare stödjande infrastruktur och en plan B ifall till exempel då BankID slås ut. Och jag menar, de här främmande makterna som vi pratar om, som gör de här attackerna, de är inte dumma. De förstår ju också vad vi är beroende av i Sverige, till exempel om det är oss de riktar sig mot. Så att de ser de här sårbarheterna. Och att vi är beroende av en enda tjänst i så mycket är ju en sån sårbarhet.
Vad tänker du om det Paulina säger?
Ja, jag tycker att det stämmer helt och hållet det Paulina säger. De här angreppen som vi ser, det är ju förstås inte bra, men det finns faktiskt vissa fördelar med att vi blir utsatta för dem. Och det är att det verkar svårt för oss att inse sårbarheterna utan att de exemplifieras på det här sättet. Så om man tittar på hur sårbara vi egentligen är, så är vi mycket mer sårbara än vad de här angreppen antyder. Vi är otroligt beroende av vår digitala infrastruktur. Hela det globala finansiella systemet är fullständigt digitaliserat. Och om det systemet inte funkar, ja, men då blir det ju total kaos i världen. Det svenska elkraftnätet och alla länders elkraftnät är styrda utav styrsystem som är datoriserade och uppkopplade mot internet. De kan också stängas ner. Det kan leda till enormt stor skada om man blir utsatt för en riktigt, riktigt allvarlig cyberattack.
Så det är en ganska mild, relativt mild förvarning om vad som skulle kunna hända ifall det är större, viktigare, ännu viktigare system som slås ut?
Ja, jag tycker att vi upplever nu ganska bra. Det är en ganska bra övning för oss.
Får jag fråga då, för att jag kan bli lite förvirrad av de här begreppen. För ibland så är det driftstörning, ibland är det överbelastningsattack. Vad innebär de?
Ja, en driftstörning, det är ju att en tjänst inte funkar. Att den inte funkar kan bero på, som Paulina sa tidigare, något tekniskt fel. Det kan vara ekorrar som har bitit av en fiberkabel någonstans. Men det kan också vara beroende på ett cyberangrepp. Och cyberangrepp, det finns många olika typer. En typ som är den vanligaste typen för den här typen av driftstörningar, BankID och så, det är överbelastningsangrepp. Och då är det folk som sitter ofta i Ryssland, men kan vara från andra ställen också. Och så skickar de jättemycket datatrafik till specifika, alltså mot BankID till exempel. Då. Och de skickar så mycket trafik så att ingen annan kommer fram. Och då blir det en driftstörning.
Mm. Alltså man har, är det då att man har enheter som så här försöker använda appen?
Ja, exempel, i princip då. Så man, det, som det typiskt går till, så har man har vad som kallas för ett botnät. Så angriparna, de har hackat massor av datorer, tusentals datorer. Men sen riktar de alla de maskinerna mot BankID. Och när det är tusentals eller kanske 10 eller 100 000 maskiner som riktar all sin trafik mot BankID, då blir det svårt för BankID att svara på just din fråga också.
Och de här överbelastningsattackerna, det är alltså för att man vill störa? Man vill skapa
oreda. Överbelastningsattacker. De förvanskar ingen data, de stjäl ingenting. Det enda de gör är att de gör en tjänst otillgänglig under en viss period. Och det brukar inte vara särskilt länge.
När vi ändå är inne på det, vad finns det fler sorters attacker och angrepp? Vad har
det
vi?
Näst vanligaste, det är då det som man kallar för ransomware-angrepp eller utpressningsattacker. Och då behöver angriparna, då riktar de in sig mot ett företag eller en organisation. Det kan vara Svenska kyrkan eller Kalix kommun eller Tito Evry, IT-systemsleverantören. Och så lyckas de hacka sig in i deras system. Och när de kan kontrollera alla IT-systemen in i en organisation, då krypterar de alla filer på alla datorer. Och det betyder att när man kommer till jobbet på morgonen så funkar ingenting. Man försöker slå på sin dator och allt är krypterat. Man kan inte jobba. Och det är ju väldigt, väldigt allvarligt för många företag om ingen kan göra någonting. Så då får man ett meddelande ifrån angriparen och säger, ja, opsan, vi har visst krypterat alla dina filer. Men vi skulle kunna dekryptera dem åt dig om du vill. Det kostar lite pengar, du får betala i bitcoin. Och det använder man då de här kryptovalutorna därför att det är svårt att spåra vart pengarna går. Så det är den näst vanligaste formen av cyberangrepp.
Mm. Vad har vi mer?
Sen finns ju när stater agerar, för det där är ju kriminella som ägnar sig åt ransomware-angrepp. Men staterna, som är de som har de största förmågorna, de ägnar sig mycket åt spioneri. Och då ger de sig in i system utan att det märks ofta. Kina till exempel har varit väldigt intresserade av intellektuella egendomar, att stjäla teknisk kunskap ifrån länder i väst. Ryssland är kanske mer intresserade av politisk information och militär och så. Så att det kan vara det. Men det är en annan form av vanligt cyberangrepp. Och sen så finns det ytterligare när försvarsmakter angriper länder för att förstöra saker. Man kan vilja förstöra elkraftsystemet till exempel och stänga ner det eller skapa annan typ av förstörelse. Man kan också vilja påverka, som Ryssland, de angrep ju det amerikanska valsystemet 2016 och försökte påverka vem som vann presidentvalet då. Så att det är väl en uppsättning av olika cyberangrepp som man kan drabbas av.
Och det är lite det här man menar med också, nu när vi pratar om upprustningen och att det är mer oroliga tider och att Sverige inte är i krig men vi heller inte i fred, så är det ju många av de här aspekterna som man tänker på. Det vill säga att det pågår informationskrigföring, det pågår olika typer av cyberattacker av främmande makter och så vidare. Så, ja.
Och som vi medborgare såklart inte har någon koll på. Vi
är mycket av det som vi inte ens märker av kanske, eller kanske bara hör om på nyheterna.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper.
I och med då att de här attackerna blir fler, alltså hur används AI?
Jag tror att den disruptiva effekten av AI återstår. Den kommer nog ganska snart, tror jag.
Vad innebär det?
Att de stora språkmodellerna, de är nu duktiga på programmering. Och programmering och hackning är inte så långt ifrån varandra. Men det som inte har hänt riktigt, det är att angriparna har börjat använda de här stora språkmodellerna för penetration, för att faktiskt utföra cyberangreppen.
Så de kan analysera kod, förstå var finns sårbarheten, och penetrationen, det vill lyckas ta sig in i systemen med hjälp av de här, genom att utnyttja sårbarheter.
Okay.
Så de digitala system som vi förlitar oss på nu, de är helt fulla med sårbarheter. Det är massor av små hål. Om man bara hittar de hålen, då kan man ta sig in. Och det gör angripare idag, men det är jobbigt och man måste vara väldigt kompetent, så att det inte är lätt att hitta dem. Och därför så finns det en slags balans mellan angrepp och försvar. Att angriparna måste anstränga sig ganska mycket för att kunna hitta sårbarheter, för att kunna ta sig in. Men de här stora språkmodellerna, de är nu på gränsen till att de kan hitta de här sårbarheterna. Så jag är orolig över att vi kommer att se ganska snart en ökning av IT och cyberangrepp av just den anledningen.
Och vad är det för risker vi har att göra med då? Alltså om vi börjar på samhällsnivå.
Ja, det är då massor av saker som kan gå snett om våra IT-system används på fel sätt av någon illasinnad. Elkraftnätet styrs av IT-system man kan hacka de IT-systemen som styr elkraftnätet och så kan man stänga ner elkraftnätet. Om man stänger ner elkraftnätet, då stannar hela landet. Då slocknar förstås allt ljus. Det kommer inget vatten ur kranen, därför man behöver el för att hålla uppe trycket i vattensystemet. Det kommer inte gå att kommunicera, inga mobiltelefoner funkar, ingen annan internetkommunikation kommer att funka utan el. Transporter upphör också, förstås så kommer man inte kunna åka tåg eller elbilar, men flyg upphör också för att det behövs det för luftövervakning, behöver du el och så vidare för passersystem och biljettsystem och så vidare. Du kan också med bensinbilar bara kunna köra slut på tanken, men sen behöver du el på macken för att kunna tanka. Så alla transporter kommer upphöra och det betyder också att mattillgången kommer upphöra. I butiker så kommer alltid frys- och kyldiskar att förgås. Så efter bara några dagar så kommer det vara totalt kaos i samhället om man inte har el. Så det är ett exempel. Och sen det finansiella systemet, om det blir utslaget, om ingen längre vet vem som äger vilka tillgångar, det leder också till totalt kaos. Så att det finns, och sen har vi uppkopplade fordon, till exempel alla bilar nu har 100 olika datorer i sig och uppkopplade mot internet. De kan hackas och angripare kan ta över gaspådraget och stänga av bromsen.
Mm. Vi blir ju också mer elektrifierade, om man ska säga. Pacemakers är visserligen ingen nylig uppfinning, men det går att hackas in i folks pacemakers också och andra enheter som vi har inopererade i kroppen.
Ja, och även utanför kroppen. Alltså jag har läst en del om så här, kylskåp, smarta diskmaskiner, tvättmaskiner, robotdammsugare som också...
Vi har ju ett labb i min forskningsgrupp där vi låter exjobbare hacka olika prylar som smarta dammsugare och webbkameror och bagageröntgenapparater har de hackat och kattmatare.
Kattmatare?
Ja, det finns uppkopplade kattmatare som har en liten kamera och en liten mikrofon och en högtalare så du kan prata med en katt, se din katt och höra din katt när du är borta. De kan man hacka. Alla de här som våra studenter gör sig på, ja, hälften av dem ungefär hittar sårbarheter som då innebär att man kan ta över de här enheterna.
Okej, kan vi ge några exempel på vad det skulle vara då?
Ja, till exempel en av våra exjobbare, hon testade ett garagekontrollsystem som kan köra garagedörren upp och ner, hade en kamera. Hon kunde ta över den så kunde hon öppna och stänga garagedörren. Smarta lås generellt sett kan man öppna och stänga med cyberattacker. Vi tog över en smart dammsugare som hade en kamera och en mikrofon som man körde omkring i folks hem och titta och lyssna på vad de gjorde. Så det finns massor, en bagageröntgenapparat som jag nämnde då, hade en student som hackade. Så då skulle i princip då på en flygplats en person kunna sitta i loungen och koppla upp sig mot intranätet och sen så visa bilder på väskorna som kördes genom apparaten, fejkade bilder när kompisen gick igenom en väska full med vapen.
Herregud. Ja, men det blir ju att gå in för att skaffa en kvast och börja tvätta för hand. Badkaret, kanske. Nej, men precis, för när vi kommer då till individnivå, vad tänker ni då är riskerna?
På individnivå så handlar det framförallt att komma åt känslig data och att på olika sätt då pressa oss på pengar är ju det vanligaste skulle jag säga. Och det som säkert drabbar oss hårdast också, men det finns ju också en psykologisk utsatthet i det. Det är inte bara det monetära utan det är ju skammen och det är integritetskränkande i det här.
Ja, men precis. Jag tänker bara på hur mycket folk matar in i sin ChatGPT eller motsvarande om sig själv. Information, ja. Alltså man kanske söker relationsråd eller... Ja.
Ja, jag tycker att det finns en stor diskrepans mellan hur sårbara vi är i bemärkelsen av hur mycket vi litar på IT-systemen. Jag i alla fall, jag överlämnar ju all information om mitt liv till mina IT-system.
Trots att du har det jobb du har, ja, bedriver den forskning.
Pratar om allt möjligt med ChatGPT och jag har allting är digitaliserat, jag använder inte papper annat än för några få lösenord. Uh-huh. Men det är väldigt ovanligt att folk, jag vet ingen som har blivit utsatt för någonting från data man har lämnat till ChatGPT eller till Google med alla sina Google-sökningar. Det är läskigt för man har ju den sårbarheten och de där bolagen, de har ju datan. Men så vitt jag vet så har det inte missbrukats ännu.
Det är hösten 2018 och en man bryter sig in i ett datasystem hos ett psykoterapicenter i Finland. Där finns fler än 33 000 människors journaler som inkluderar deras innersta tankar och diagnoser, tillsammans med deras namn, personnummer och adresser. Hela databasen kopieras och hackaren går därefter under jorden. Det är än idag oklart om terapibolaget visste att de blivit hackade eller inte, men inga åtgärder gjordes vid tillfället. Det är först 2 år senare, år 2022, som attacken offentliggörs och patienterna får veta att deras psykologmottagning utsatts för en cyberattack. Anledningen till att det kommuniceras ut är att det har börjat komma in utpressningsmail. Inte bara riktat mot företaget, utan också direkt till de personer vars namn återfinns i datasystemet.
Betala, eller så publicerar vi din journal offentligt.
Många betalar, medan andra får sina liv, namn och hemadresser upplagda på Darknet. Alltså den del av internet som är helt anonym och ofta förknippad med kriminalitet. Den anonyma gärningsmannen fortsätter publicera patienternas uppgifter och kräver en lösensumma på 40 bitcoin, motsvarande runt 450 000 euro, för att inte lägga ut fler journaler. Det dröjer flera år innan polisen hittar den skyldige. En finsk 25-åring som 2023 grips i en lägenhet utanför Paris. Han döms till 6 års fängelse i Finlands största digitala brottsmål, som får stor spridning världen över. Men för de som har fått se sina liv och innersta tankar offentliggöras är skadan redan skedd. Hur mår Sveriges digitala beredskap?
Ja, nej, det finns mycket att önska när det gäller Sveriges digitala beredskap. Vi har jättemycket sårbarheter i våra system. Och en del av dem är väldigt svåra att göra någonting åt. Att programmerare begår misstag som blir buggar som sen kan hittas. Det är svårt för en organisation som Svenska kyrkan att göra något åt när de använder ett IT-system. De kan ju hitta de där buggarna. Men det finns många sårbarheter som inte hade behövt vara där som är lättare att åtgärda. Man kan ha dåliga lösenord till exempel. Det kan man ju åtgärda. Eller man kanske inte uppdaterar sina IT-system som man borde. De sakerna, de enkla sakerna, det brukar man kalla för cyberhygien. Det har visat sig vara väldigt svårt att upprätta cyberhygien också. Och det är lite svårare att begripa varför vi har sådana problem med att fixa de sakerna som vi kan fixa. Men det verkar vara svårt för organisationer att prioritera det helt enkelt.
Vi återkommer ju till det, att det här är väldigt vanligt. Varför pratas det inte om det mer öppet?
Det finns en skam kopplat till det såklart. Numera så finns det ju via EU tydliga direktiv om att man måste rapportera in när man utsätts för olika typer av attacker och så vidare. Och det sker inte alls i den omfattning som det borde ske. Och det är helt enkelt därför att, särskilt om det händer på grund av att man har vissa sårbarheter, man inte har skött sin cyberhygien och så vidare, så skäms man över det. Och man vill inte prata om det öppet. Men där tycker jag mig se en liten förändring ändå i att det är, till exempel när Coop utsattes för en stor attack för några år sedan. De har varit väldigt duktiga på att prata om det här och vad som hände. Och flera av de som drabbades i den här Tietoevry-attacken också, många kommuner, offentliga organisationer eller myndigheter som drabbades har pratat om det också. Så kanske att jag ser en liten ljusning där, att vi, jag undrar om det är en svensk grej också, att vi kanske också skäms lite mer när det väl går fel, för vi tror att vi har, att vi sköter vår hygien och att systemen håller.
Att vi ligger så långt fram.
Ja, jag vet inte. Men det är bara en killgissning.
Jag tror att det är ett ganska globalt fenomen. Många organisationer ser inte, om de blir utsatta för cyberangrepp, de ser inte att det finns någon nytta med att offentliggöra det eller att älta det. De är oroliga över att det ska påverka deras affär. De kan också vara oroliga över konsekvenser som viten om de inte har skött sig ordentligt med sin cyberhygien, som Paulina nämnde här. Mm.
Och anledningen till att myndigheter inte pratar om det, där kanske det finns lite andra skäl. Man kanske inte vill förlora tillit. Nej. Eller?
Ja, men en del myndigheter berättar ju om det. Jag är inte säker på att det är så många myndigheter som utsätts för cyberangrepp som sen mörkar det. Det är inte min känsla.
Jag tänker på det. Du var inne på de här väldigt dystopiska scenarierna när vi pratade om risker. Alltså att en attack på elnätet skulle ju kunna få katastrofala konsekvenser för samhället. Alltså, varför investerar vi inte mer pengar i det med tanke på vad det kan orsaka?
Det där har många funderat ganska mycket över. Hur kommer det sig? Det framstår som ett slags marknadsmisslyckande. Att för många organisationer så är det ju, borde det vara självbevarelsedrift att investera tillräckligt mycket så att de inte blir drabbade. Men det kanske är lite grann som under 50-talet med bilbranschen när de byggde väldigt osäkra bilar och folk gick och köpte dem och så när de var med om olyckor så dog de som flugor därför att det fanns inga säkerhetsbälten och de hade inget tänk kring säkerhet. Varför gjorde folk det? Varför fick man köpt en bil som var livsfarlig? Det var ett marknadsmisslyckande. Folk betedde sig inte rationellt, verkar det. Och då löste man det med lagstiftning. Att det finns ju mycket lagrar nu kring trafiksäkerhet och kring hur bilar måste byggas. Och det är det som händer i cybersäkerhetsvärlden också nu. Att nu kommer, framförallt ifrån EU, så kommer det en hel kaskad av regleringar som kommer att träffas, har börjat, men kommer att fortsätta att träffa Sverige i allt större utsträckning. Så att vi kommer att få väldigt mycket lagstiftning kring cybersäkerhet.
Och ganska höga böter ifall man inte följer dem också.
Väldigt, väldigt höga böter kan man få.
Och apropå BankID då, som vi pratade om tidigare, så har vi varit i kontakt med dem inför det här programmet. Och de berättade för oss att deras säkerhetskostnader kommer att vara ungefär 500 miljoner under 2025. Och då innefattar det även annan typ av säkerhet. Men oavsett så är ju det jättemycket pengar. Så hur ska man som företag, myndighet eller privatperson för den delen, alltså kunna skydda sig när det kostar så mycket?
Ja, nej, det går inte.
Det går inte. Nej, okej.
Kalix kommun är ett bra exempel. Ja, Kalix kommun blev ju hackade, utsatta för just ett ransomware-angrepp för några år sedan. Det fanns ju inget de kunde göra egentligen. Men Kalix kommun, de behöver ju kompetent cybersäkerhetspersonal för att kunna skydda sina system. Det är jättesvårt att rekrytera cybersäkerhetsfolk till Kalix kommun. Kommunal verksamhet är inte den allra mest spännande. Kalix är inte den enklaste orten att flytta till. Och de kan inte erbjuda särskilt höga löner. Och det är stor, stor brist på cybersäkerhetsfolk. Så det går inte.
Hur ska vi keep up med hackarna?
Vi måste anstränga oss mer. Det är det huvudsakliga budskapet jag kan leverera. Vi måste göra mer. Annars så kommer vi att förbli sårbara och förmodligen bli än mer sårbara än vad vi är idag.
Mycket hittills har handlat om att komma ikapp hackarna och deras nya metoder och hur de använder AI och så vidare. Men i den mån man kan så behöver man sträva högre. Försöka ligga steget före, hur svårt det än är. Så jag håller med dig helt och hållet.
Ja, det är ju väldigt olyckligt. Det känns ju så synd att man ska behöva lägga en massa pengar på någonting som inte är produktivt. Det är som en stor försäkringskostnad. Det är ingenting man som leder till välstånd eller så. Eller som försvarskostnader. Det leder heller inte till välstånd, utan det är bara för att förhindra olyckor. Och det är väldigt olyckligt att man måste lägga mycket krut på att förhindra olyckor. Men om nu världen ser ut som den gör så måste man det. Annars så lever man väldigt riskabelt.
Hur kommer det sluta då om vi inte hänger med?
Ja, då blir det kanske ett av de där katastrofscenarierna vi talade om tidigare. Ja.
Och du kommer köpa en kvast.
Mm. Och det rekommenderar alla andra att göra.
Ja. Jag gillar ju att lyfta frågor till någonting större, till en högre nivå. Såklart handlar det också om att i grund och botten värna om demokrati. Att inte försöka driva samhället i en riktning där, ja, med kapprustning och där vi skapar en miljö där man vill utföra cyberattacker på det här sättet. Liksom. Så att värna om demokratin är en så här grundplattform att stå på.
Mm. Då får jag tacka er. Tack för att ni kom hit, Pontus Jonsson, professor i cybersäkerhet vid KTH, och Paulina Modlitba, techstrateg och AI-expert.
Tack.
Tack så mycket.
Men också tack till dig som har lyssnat såklart. Följ gärna oss om du inte redan gör det i din poddapp, så missar du inte kommande avsnitt. Du kan också skicka ett mejl till fabriken@ur.se. om du har något på hjärtat. Vi som har gjort programmet är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom. Teknik och mix sköttes av Kalle Nilsson och Ninni Westin klippte det här avsnittet. Och jag heter som vanligt Emily Roslund. Adjö!
Det här är ett program från UR.
Det låter ju nästan som en Bond-historia, och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter, fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Lyssna på Brottsutredarna med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara Kristin Majstan för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven.
Vi rör oss bakom kulisserna i granskningar av spännande fall.
The assumption is the mother of all fuck-ups.
Måndagar i appen Sveriges Radio Play och torsdagar 11.35 i P1.
Och även denna måndagkväll här i P1 om 3 minuter. Det ska handla om Viktor som stämplades som mordbrännare i Mönsterås, helt baserat på svaga vittnesmål. Nu är klockan 8.
Här är ekot. Den segelbåt som var på väg till Gaza bordades i natt av israelisk militär och eskorteras till hamnstaden Ashdod i Israel. Och nyhetsbyrån AFP rapporterar att båten kommit i land. Ombord finns de gripna aktivisterna, bland andra Greta Thunberg. I Ashdod väntar journalister och en advokatfirma som ska biträda aktivisterna. Israel har tidigare meddelat att aktivisterna ska utvisas. Privata företag ska i hemlighet teckna avtal med staten för att kunna försörja landet i krig. Det föreslår utredaren Per Malmberg i en utredning som lämnats över till regeringen idag. Det handlar till exempel om företag inom transport, reparation och livsmedel.
Vi behöver avtal med rätt företag som gör att de levererar det vi behöver.
Ja, samhället är beroende av leveranser och tjänster från privata företag i såväl fred som krig. Och tills för ungefär 25 år sedan var över 10 000 företag klassade som K-företag, alltså krigsviktiga företag, med särskilt ansvar att fortsätta sin produktion i krig. Per Malmberg vill inte ha tillbaka K-företagen. Istället ska F-avtal, alltså försörjningsberedskapsavtal, skrivas med en nyckelföretag. Och till skillnad från hur det var med K-företagen ska det hållas hemligt vem som ingår F-avtal.
Den aktör som staten har valt och ska hjälpa oss leverera med varorna och tjänsterna, det är oerhört skyddsvärt. Det här måste vara hemligt.
Ett F-avtal bör kunna göras utanför upphandlingslagen och ha lång avtalstid, menar utredaren. Det kan innehålla krav på att företaget ska ha extra lager av råvara och reservkraft till produktionen. Och enligt Per Malmberg bör staten och företagen dela på merkostnaden.
Där kan man ju tänka sig att offentliga tar den del av kostnaden som inte företaget har direkt nytta av i sin ordinarie verksamhet.
Reporter Henrik Damberg. Hamnarbetarförbundet har lagt nya varsel om punktstrejker i drygt 10 svenska hamnar från och med 18 juni. På torsdag ska fack och arbetsgivare träffa medlarna igen. Men medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo säger till Ekot att Hamnarbetarförbundet inte kan förhandla till sig något utöver det som Transport redan har avtalat om. Den brittiske författaren Frederick Forsyth är död, det uppger hans agent för BBC. Han har bland annat skrivit den politiska thrillern Schakalen som har blivit film flera gånger. Boken blev hans stora genombrott. Forsyths böcker har sålt i över 70 miljoner exemplar och har översatts till ett 30-tal språk. Frederick Forsyth blev 86 år gammal. Mer nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio Play. Det var nyheterna, Simon Karlsson i studion.
P1, Sveriges Radio.
Med hjälp av en arkeobotaniker.
Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Och en kock.
faktiskt väldigt galen i svarta vinbär.
Så spårar vi de svarta vinbärens långa historia i Sverige.
Möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa.
Det är en sån där råvara som jag får hålla mig borta från. Annars blir det bara svarta vinbär.
Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Ett mystiskt bär.
Ja, på torsdag ska Meny alltså handla om svarta vinbär. Nu är klockan strax 4 minuter över 8, måndag kväll. Och jag som har kvällspasset här i Hallåstudion heter Per Berg. I brottsutredarna ska det handla om Viktor som stämplades som mordbrännare i Mönsterås. Helt baserat på svaga vittnesmål. Han friades, men får ändå leva med konsekvenserna av misstankarna mot honom. Den erfarna före detta kriminalkommissarien Bosse Åström tycker vittnesförhören är under all kritik.
Hej Bosse.
Hej Sigrid.
Nu ska vi se. Nu ska vi ju titta på den här händelsen i Mönsterås. Och en misstänkt mordbrand.
Det är en ljummen vårkväll i maj när Viktor ger sig ut på sin vanliga kvällsrunda med sin mountainbike.
En villa utanför Mönsterås började brinna vid 22-tiden på tisdagskvällen.
Han kör och tittar till sin cykelverkstad och garaget. Sen kör han en sväng på grusvägen ner i skogen.
Får jag göra det jag vill utan att folk ska stå och peka finger eller peka arm? Att här är mordbrännan.
Det han inte vet är att någon lägger märke till honom när han cyklar förbi. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström.
Jag har ju kallat den här killen för Viktor.
Ja.
För att han vill vara anonym. För han är ju, ja, han är ju lite rädd för att han ska bli mobbad i porten om han går ut med sitt riktiga namn.
Yes.
Mm.
I Mönsterås in till Kalmarsund i Småland bor ungefär 5000 personer. Orten är inte känt för någonting annat än karamellkokning och att salmen O store Gud en gång skrevs här. Skjutningar eller grymma våldsbrott lyser med sin frånvaro. Men en sak sticker ut. I flera år har oförklarliga bränder uppstått i trakterna kring Mönsterås.
Man undrar ju liksom, är det någon pyroman eller vad är det som händer? En brand är ju otäckt.
Vi har ju ett problem och det har ju varit bränder utåt Torp och ja, Kåverhult. Det var ju ett par stycken anlagda bränder.
Det har brunnit i skog och mark och i mindre byggnader.
Misstankarna fanns om att det kunde röra sig om samma person. Att det var en yngre person och att det fanns misstankar om att han hade tänt eld tidigare. Att han hade de, ja, vad ska man kalla det för, läggningen.
Ja, lite mopeder, lite cyklar och...
Viktor är 24 år och bor tillsammans med sin mamma i Mönsterås. Och egentligen heter han alltså någonting annat.
Mycket reservdelar och sånt.
I sin cykelverkstad har Viktor fullt med prylar. Det går knappt att komma in för alla cyklar, mopeder, däck, hjul, arbetsbänkar och till och med en liten båt.
Det är grejer nästan från golv till tak här skulle man kunna säga.
Ja, det är lite överfullt. Nej.
Viktor har en intellektuell funktionsnedsättning och har gått i särskola. Han har inget jobb men han mäcker mycket med cyklar och mopeder och köper och säljer dem som en hobby. Viktor brukar cykla omkring både i och utanför Mönsterås. På sig har han alltid sin illgula varseljacka och många känner igen honom när han kommer.
Vi har ju varit själva sedan han var ungefär 1,5 år. Så vi har ju alltid varit tajta. Det har alltid varit han och jag.
Mamma Jeanette.
Jag var hemma i 10 år med honom för att hjälpa och stödja honom i olika situationer. Och följde med på skolan och var med på utredningar och var på habiliteringen och var på BUP.
Ett tag bodde Viktor i en egen lägenhet, men för 3 år sedan bestämde han och mamma Jeanette att det var bättre om de båda bodde tillsammans.
En grabb med otroligt mycket energi i kroppen som han gör av med att han cyklar väldigt mycket. Han köper och säljer cyklar och fixar och donar och han rör sig mycket. Han älskar att vara ute i naturen.
Viktors pappa körde lastbil och stora fordon är någonting som han alltid har gillat.
Och brandbilar, lastbilar, allting sånt har varit extremt roligt. Och är det så att han har varit på byn och han ser att du ska, det kommer en brandbil, jag följer efter och kollar vad de ska för någonstans.
Den där kvällen i maj kommer Viktor hem efter sin cykelrunda. Han hänger av sig den illgula varseljackan och den kamouflagemönstrade kepsen i hallen. Mamma Jeanette går och lägger sig, men Viktor stannar uppe och spelar. Klockan 2 på natten vaknar Jeanette.